Antingen kan ni slå upp eller kan ni bara lyssna. Maria läste från Årsportsboken lite grann när vi var uppe i stugan i Dalarna. Hör de mig i Spanien eller?
Ja.
Det vet vi inte.
De sa att det funkar.
Okay. Du läste lite imorgon ibland. Från Årsportsboken. Nu vet jag inte om det var det exakt det här du läste, men jag bara såg en vers som jag tyckte var bra. Så då läser vi den. Årsportsboken 6. Vers 20-23. Där står det så här: min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Här är Jonathan.
Ja.
Och Josefin. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisning ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Ty budet är en lykta. Och har man en ogudaktig pappa så ska man inte lyssna på hans bud kanske. Det finns säkert rätt gott om. Men det här handlar ju om Gudfaderns bud. Så jag tänkte bara vi skulle titta lite på de tio, några stycken av de 10 budorden. Så fortsätter vi därifrån sen. Vi ska titta lite på lagen i typ 2 delar, men jag kommer till det sen. Budorden, just det, de finns på 2 ställen. Nu glömde jag slå upp det innan. Är det någon som kan direkt? Är det där 5 Mosebok 6? Peter, hjälp mig nu.
Andra
Mosebok
20.
Är det jag hade på ett annat papper.
Ja.
Jag tror det är 5 Mosebok.
Ja,
jo, här är det. 5 Mosebok 5. Jag hade ju lagt den så ju.
Nej.
Så tittar vi på dem. Vi kan ta några stycken bara. Vänta, det så. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Håll sabbatsdagen så att du helgar den. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Du ska inte ha lust till din nästas hus eller hans åker. Hans tjänare eller tjänarinna. Hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Här var lite av de 10 budorden. Om man tänker sig att man går ut mitt i natten och säga i november ute i en tät granskog. Det kan vara här i Stockholm eller vad som helst. I november är det ju mörkt där tidigt. Så ger man sig ut där och går. Jag vet själv hur det kan vara att göra den i Odelumpen. Det är rätt så snabbt så river man sig. Man stukar fötterna. Man kan skada ögonen ganska lätt. Jag tänker att det är helt bäckmörkt. Man går i skogen. Man kan komma till ännu farliga saker. Att du kommer till ett stup. Så bara trillar du rakt ner och dör. Det kan komma en varg eller en björn. Så här mycket, mycket sånt elände kan hända. Och den första delen varför Gud gav lagen var bara för att människan skulle helt enkelt överleva. Om man lever ett liv, om man säger man lever aktivt tvärt emot Guds 10 bud. Oavsett om du är frälst eller ofrälst. Om man säger att du mördar, begår äktenskapsbrott, alltså aktivt du lever så. Och du själv, och du har begär till din nästas hustru, begär till din nästas egendom. Det är ju rätt självfallet att du kommer antagligen knappt överleva då. Du kommer definitivt komma i fängelse i alla fall. Och du kommer att vara rätt skadad inombords och utvändigt. Så den första delen, man har helt enkelt ett enormt struligt liv. Så att det är som en byggsten. Lagen, som en lykta, står där, budet är en lykta. Så Men hade jag gått ut i skogen med en lykta så hade det gått mycket bättre. Så här, ja, där var en gren. Och så vidare. Ja, där var en håla. Och där var en, ett stup och så vidare. Så den första delen är liksom att vi ska överleva som ras. Människan kan inte överleva om vi lever tvärt emot Guds bud. Den andra delen, det är från Galaterbrevet, kapitel 3. Galaterbrevet kan vara lite svårt att hitta. Ja. Ja, den kan också vara svår att hitta. Då blir det ju så här jättesvårt. Hitta inte någonting. Ja, det blir hittat. Galaterbrevet 3. Så den första delen är bara att Gud gav lagen för att vi bara ska på något sätt överleva. Nationer som lever och följer lagen någorlunda, de har det ofta ganska bra. Nationer som inte gör det brukar vara helt totalt kaos i de länderna. Jag vill inte nämna några länder, men ni kan säkert gissa en del. Och familjer och individer som inte lever upp någorlunda till den tidiga Guds bud. Galaterbrevet 3, så här, 19. Då står det så här. Till 25 läser vi, det är ganska bra. Men jag ska ha dem på. Varför gavs då lagen, frågetecken, den blev tillagd för överträdelsernas skull, för att gälla till avkomningen skulle träda fram. Det här är lite konstigt, om man kanske helt är ny i tron, det är jättemycket konstiga ord här ju. Överträdelsernas skull och avkomningen. Överträdelserna är helt enkelt när vi begår synder från lagen. Vi håller inte lagen, vi har synder. Avkomlingen är Jesus, skulle träda fram. Han som löftet gällde, den utfärdades genom änglar och lades i medlarens hand. Denne medlare företräder inte bara en part, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Kristus Jesus och dem som tror. Innan tron kom hölls vi fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Så här är en annan del av varför Gud gav lagen. För överträdelsernas skull, för att människan skulle se att jag kan inte leva upp till lagen. Men jag tänkte på det, man kan sätta sig in i hur det är ju att leva under lagen. Man kan ju, det står att vi var helt bevakade och övervakade av lagen så här. Så man går och tittar så här. Man kan nästan jämföra det med till exempel om man har ett, ja, eller om man är ett barn och föräldrarna hela tiden övervakar och är på och pekar och de har ingen frihet. Så här, ja, men du gör det fel. Och de kommer ju omkring så här hela livet ju. Eller om man har en arbetsgivare som går omkring och säger, ja, men nu gör du fel, jag gör det, du når aldrig upp till deras standard. Hela tiden gnäll och då pekfinger. Eller kanske om man är gift. Så kanske den ena parten hela tiden hackar på den andra och säger att man gör fel. Och du känner dig hela tiden som i fängsligt förvar, som du står här. Det är någon som bevakar dig. Och hela tiden tillrättavisar dig. Det kan gälla i skolan, lärare kan vara på det sättet kanske, sån här lite auktoritet runt en som hela tiden ska på en och peka och berätta hur dålig man är och att man gör fel. Sån var lagen mot människor. Man satt i fängelse liksom och man var bevakad. Och man förstod att man var en syndare. Och det påverkar ju givetvis självförtroendet om man hela tiden gör fel. Man känner att man gör fel, man kan inte leva upp till någonting. Orolig, stressad, massa sådana här avvikelser kommer av att man inte är fri liksom, att man kan få blomma ut och vara fri. Och det är den andra delen då. Så den första delen är att han gav lagen för att vi någorlunda skulle överleva. Andra delen är bara för att visa oss att vi är syndare. Och vad hände sen då? Jo, Jesus, den här är lite för liten den här. Jag skulle ha lite mer upp. Jesus kom, som vi alla vet. Andra Korinthierbrevet 5:21, jag kan bara läsa. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga för Gud. Det är helt fantastiskt. Det här gjorde han oss helt fria, så vi slipper vara i fängsligt förvar, vi behöver inte bevaka längre, vi är helt fria. Vi behöver inte leva upp till lagen, för det har han gjort. Vi fastnar i det hela tiden att vi ska vara duktiga av det här ändå och leva i lagen på många sätt. Och när jag läser Bibeln, från första Mosebok börjar Bibeln med, kapitel 1 och 2. Där står det egentligen ingenting om Jesus. Men i kapitel 3 redan kommer Jesus in i bilden. Så när jag läser, hela Bibeln handlar om Jesus, ända till sista kapitlet i Uppenbarelseboken. Och det var, jag tror det i min Bibel är det 1000, skrev jag ner det, ja det gjorde jag. 1726 sidor handlar om Jesus. Han är mellan varje rad, antingen indirekt eller direkt, eller på något sätt handlar hela Bibeln om Jesus, att han skulle komma, att han skulle dö, att han skulle uppstå igen. Så istället, för jag ibland undviker vissa texter i Bibeln för att det är så där man känner sig fördömd. Man läser kanske någon förmaning i något brev, kanske i Efesierbrevet eller någon annanstans, så där bläddrar man snabbt förbi så att man tycker att det är jobbigt att läsa. Man vill mer läsa bara så där att men det är ju bra, där kan jag nog passa in. Ja, så ja. Men när man läser Bibeln så måste man ha helt underliggande, du måste ha Jesus på korset som dör så här när du läser Bibeln. För då har du Guds hjärta bakom varje mening. Då kan du förstå, du vet hela tiden att Gud älskar dig då. Du vet hela tiden att han offrade sig för mig. Då behöver man inte vara rädd för att läsa Bibeln. För att det är ofta man känner, så jag vet inte om ni känner så också ibland, att man gärna undviker vissa kapitel så här för att man känner att man lever inte upp till saker och ting. Så vi är inte Gud att vi har det. Hela Bibeln handlar om Jesus. Antingen att han skulle komma, eller att han kom, eller att han uppstod och kommer. Och han, ja just det, i Uppenbarelseboken står det där i 1:8 att han är alfa och omega, den som var, den som är och den som kommer. Han är, allting handlar om honom. Och inte, det handlar inte om mig längre, mina åsikter, mina idéer och vad jag tänker och så vidare. Allting handlar om Jesus, eller min oro. Och jag tänkte bara att många, detta är inte alls ovanligt, att antingen troende eller församlingar lever i ena benet i det här gamla förbundet när lagen gavs. Ja, de skulle leva upp till lagen och så vidare. Och sen så har de ena benet lite där, ja men Jesus dog ju för våra synder. Och så håller man på här fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det är mycket det Galaterbrevet upp också, att de blev frälsta och sen gick de tillbaka till lagen igen. Måste följa lagen. Och det är supervanligt, det har varit så alla århundraden. Och det är lätt för mig själv och er och oss också att falla in i det där. Vi får inte göra det. Vi får inte gå tillbaka till lagen och tänka så, utan vi ska vara fria. Vi läste innan där att du är helt i fängsligt förvar. Du känner dig instängd, du kan typ inte andas. Man liksom är bevakad av lagen, men vi har blivit helt satta fria från den. Vi lever inte under den alls. Vi gör fel, ja. Jättemycket fel. Lika mycket som jag gjorde för 10 år sedan. Jag kanske gör till och med mer fel nu förresten. Så det gick bättre innan faktiskt. Men det handlar inte om det överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Gud bryr sig inte om det. För Jesus dog på korset för mina synder. De är helt borta. De finns inte längre. Sen är det en annan sak om han handlar med mig som en son eller dotter. Och försöker visa mig saker. Och liksom, du kanske ska tänka på det här och så vidare. Men det är en helt annan sak. Vi är inte bevakade längre alls. Vi är helt fria. Precis som det ska vara. En förälder måste låta sitt barn få typ, alltså de måste ha gränser givetvis efter sin uppväxt och så vidare, men de måste ha stor frihet också. De måste få göra fel, de måste få utvecklas. Så är det med oss också. Gud, han låter oss vara jättemycket. Han har liksom ett stort häng som vi får vara i och röra oss och utvecklas. Och komma fram till saker tillsammans med Gud. Han säger inte bara, men han har sagt till dig liksom, ja men så får du inte göra. Det funkar inte. Du måste själv komma fram till vad du ska göra. Och jag har församlingar och personer som lever då mer åt lagen, och de blir konstiga, de blir helt weirda. Vet pastor Mikael innan att man blandar in engelska och svenska. Men det blir konstigt. Det blir ett skitdåligt... Och du sa jättedåligt ord. Det är så dåligt vittnesbörd. Alltså folk kan inte ta emot om det är lagiskt. Alltså det går inte. Det är bara lägga ner det. Då är du lagisk så är du dömande. Ja, det är bara lägga ner. Gud är inte dömande för fem år. Han sätter oss fria. Här har skrivit punkt 3. Ja, den kör vi. Den är bra. Men det är en helt... Vi kan väl läsa på den första. Hebreerbrevet 11. Vad var det den fanns nu? Ja, det är det.
Innan Jakob,
men det är som ett litet brev. Det ser man. Ja, där var det. Hebreerbrevet 11:6 tror jag det. Ja. Då står det så här. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna den som söker honom. Jag tar det igen. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Alltså det är helt omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna den som söker honom. Hur blev jag frälst? När jag trodde blev jag frälst. Jag gjorde absolut ingenting. Jag bara trodde att Jesus dog för mina synder. För mig tror jag det var nu 34 år sedan. Jag är 47 och jag var 13 när jag var frälst. Ja, typ 34 kanske. Jag hade ingen aning om liksom någonting. Det var ingen hemma som hade pratat om Jesus. Jag har aldrig talat om Bibeln överhuvudtaget. Och så var det din pappa som, Julias pappa som berättade bara kort evangeliet, kanske i en minut. Jag bara, yes, det tror jag på. Direkt, bara pang. Och jag trodde bara. Jag hade inte levt upp till någonting överhuvudtaget. Jag vet, det är samma sak för en naturligtvis. Jag bara tog det som ett exempel. Vi vet ju det att vi kan inte, vi bara tror och så blir vi frälsta och så blir vi förvandlade. Någonting händer inom oss. Sen tog det många år innan jag tog i bibelskolan när jag var 25. Jag var ute i Mörrum när jag uppväxt och pratade med folk, ungdomar i min ålder, så här med Jesus. Det var jättemånga som blev frälsta faktiskt. Flera av vet ju om det lite också. Det var så en liten väckelse nere i Mörrum. Unga män, och nästan barn med killar. Någon tjej kanske. Men det är genom tron. Det är en helt ny väg. Hur blir jag frälst? Jo, genom tron. Och hur ska jag leva nu då, livet? Då brukar man krångla till det som kristen jättemycket, så här med detaljer och så här. Men det ska fortsätta exakt som det gjorde precis i början. Genom tron i alla situationer. Genom tro, för det är det enda som behagar Gud. Noah var den enda som var troende på hans tid. Alla andra var enormt obedaktiga. Man kan läsa det i Bibeln om det slutar sen. Och då gav Gud honom en uppgift att han skulle bygga en ark. Och det låter ju så här, fattar vad skönt att bara få ett uppdrag så där. Ja, men du ska bygga en ark så. Det är rätt skönt, det blir inte så flummigt. Och då vet jag, men Gud har gett mig en uppgift, jag ska bygga en ark. Det låter ju jättelätt ju. Men jag tycker att mitt liv är mycket, mycket mer komplicerat. Noah hade det mycket, mycket lättare. Jag ska bara bygga en ark. Sen är det klart. Det är ju jättelätt ju. Men sen sätter man in lite mer, det är inte så lätt kanske. För det första så hade han, det tog 40 år, tror man ungefär, att bygga arken. Alltså 20-40 år, förmodligen 40 år. Alltså det är rätt lång tid, 40 år. Så när han började snickra där då på den här arken där och dessutom var det uppe på land. Då ska han få, den är enormt stor, då ska han få den till vattnet. Ja, genom tro då, för han trodde verkligen på den. Ja, så hade han en fru också. Och hon födde barn efter barn efter barn. Ja, det är det i sig, det blev bara 3 stycken. Men ändå, det är en del att hålla reda på honom då. Och han då, jag kan ju tänka mig det, jag vet ju själv hur det är av familj. Om jag hade... Om han sitter och bygger en ark, han får inga pengar för det ju. Och de ska ha hus och de ska ha mat och de ska ha allt möjligt. Och han, så det har gått 2 månader, då börjar säkert frun gnälla kanske. Jag kan förstå det också. Det kommer ingen flod. Nu har det gått 3 månader. Gud sa att det skulle komma en flod. Han sa inte när floden skulle komma. Han sa att det kommer en flod, du måste bygga en ark. Och så tänkte hon säkert också att den är enormt stor. Du har byggt i 2 månader och det kommer ingen flod. Och jag fattar att det här kommer ta fantastiskt lång tid. Du bygger den själv också. Kan du ta in folk som hjälper dig? Det hade du hade sagt, det är lätt. Om jag renoverar här hemma och håller på och pillar där, det går, alltså det tar flera år, då är det tokigt. Men han hade ju inte lätt, och han visste ju inte själv, liksom, ja men stäm. Han måste ha tvivlat många gånger naturligtvis, som vi gör i vårt liv också. Att det här, kan det här verkligen stämma? Sa Gud det verkligen? Ja men nu har det gått 3 år. Och kanske folk gnäller då, kanske bara frun igen då. Jag bara, alltså så är det. Och så, om jag följer Gud och Guds vilja, det ser ju helt meningslöst ut för världen. De kan ju inte förstå det. Varför gör du det? Det är ingen mening. Varför bygger du en båt där? Sjön är ju 2 mil bort. Hur ska du få den till sjön? Han måste vara helt galen som gör det. Och när vi följer Gud i vår kallelse, vad vi har, så kommer folk tycka att vi är helt galna. Och kanske de närmaste av oss också tycker att ja, men det där var nog ingen smart idé. Varför gör du det? Det där ger ju inte någonting. Du får inga pengar för det. Han utvecklas inte heller. Och blir sådär, ja. Men Gud. För jag tänkte först att det här lät ju skitlätt. Liksom, här ska jag bara bygga en båt. Och så får jag hålla på att bygga en båt. Det är ju jättelätt ju. Men jag tror inte det var så lätt faktiskt. Åren gick, alltså det kanske gick då 40 år. Vilken tro, han höll fast vid tron hela tiden. Han hade aldrig klarat att om inte han hade förtröstat på Gud. Alltså så lång tid. Och så är våra liv med. Normalt sett är de flesta lever ganska länge. Så att vi måste hela tiden förtrösta på Gud i alla situationer. När vi trodde och sen hela livet. Det är det som behagar honom. Det är omöjligt att behaga Gud. Utan att, om du får trösta på honom. Det är inte att du är duktig eller att du gör rätt. Eller... Dessutom är det ju jättetråkigt att leva så. Ett kristet liv bara, men nu ska jag göra det och det och det för att lagen säger det och typ lite så här. Utan det är förtröstan på Gud som behagar Gud. Och ja, han hade givetvis motstånd utifrån också, Noah, jag skrev ner det här. Nu tror jag bara den här inifrån kampen med familjen och så, att han har mycket motstånd. Men sen naturligtvis utifrån också då, att folk kommer, du är galen, du ja, det så nämnde jag sig också. Djävulen ville ju stoppa han och allting, så han hade ju bombarderat liksom under hela sin tid. Så det var inte så lätt att bygga arken. Jag tar tillbaks det, Noah. Och vi alla har olika kallelser, men allihopa sammanflätat i ett enda mål som är missionsbefallningen i Matteus 28. Då står det att Jesus trädde fram och han sa att jag har all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla till lärjungar. Så oavsett vilken kallelse vi har så är det den leder ändå till den stora missionsbefallningen. Det är det liksom som är målet, det är det som är hela grejen. Och det förstår inte världen. Vet ni varför det har varit så varmt förresten så här länge? Är det någon som har tänkt på det? Det har varit jättevarmt i maj, juni, juli. Och nu är det snart in i augusti det fortsätter vara så varmt. Är det någon som har tänkt? Vad tror ni varför det kan vara så varmt? Jag har aldrig varit innan.
Klimatförändringar.
Nej! Varför tror ni? För att allting handlar egentligen om oss. Vi, alltså Guds barn, det är vi. Vad är det han vill säga oss med det, vi som bor här i Sverige? Det har varit jättevarmt här nu. Jag vill säga. Kom igen, säg det bara. Se om det är samma sak som jag har tänkt på.
Nej, att han vill visa att vi har... Jag vet inte om jag uttrycker det, men alltså... Vi är illa, liksom. Alltså, eller vad vill man säga? Eller vadå, alltså vi...
Ja, jag säger inte att det är fel, jag säger bara att det var kanske inte det jag tänkte på.
Ja, vad
att vi inte kan påverka, att liksom vi bestämmer inte hur det ska vara.
Nej, det var inte det heller, tänkte
jag. Han kanske vill att vi ska förstå människor som har 53,5 grader i Algeriet 50 juli.
Jag tror,
Och så ska vi
liksom ställa oss och ha en kärlek och ha en kärlek. Exakt. Vad sa du? Vad sa du?
Du ska ut där, liksom, så ut och vara liksom, med folk och sådär. Det är så varmt.
Var då?
Ut på gatan.
Här i Sverige?
I Sverige.
Ja. Nej. Han vill. Han har bara förberett oss för att vi ska åka iväg till varmare länder. Eller hur? Oman till exempel. Oman till exempel. Där pastor Matti är, där det är jättevarmt. Han kanske vill att några av oss ska åka dit. Eller till något annat plats där det är varmt. Det tror jag det är. Jo.
Nej.
Gud bara talar så här. Bara, nej. Jag ska leva mitt liv här. Jag har ett bra jobb här. Jag är jättepraktisk. Jo. Allting. Lugna nu ungdomar. Vi är snart klara. Så vi har alla olika kallelser. Men de sammanflätar i en enda sak. Och det är gå ut i hela världen. Om man till exempel är varmt. Då kan man bli förberedd ju. Här. Och det sammanflätar i det. Jag har all makt i himlen. Och det låter ju helt övermäktigt att man ska liksom gå ut i hela världen och göra alla till lärjungar. Men det är precis som för Noah, att vi kan förtrösta på Gud och inte liksom tänka så här logiskt och göra bedömningar och så vidare. Utan jag tror att vi måste bara förtrösta och gå och göra det. Om det är någonting som Gud lägger på ens hjärta, alltså, så gå och gör det och förtrösta. Han kommer ta hand om. Han har all makt i himlen och på jorden. Och han säger ju till och med att ni ska gå ut. Tror ni inte han fixar lite runt omkring då? Jag tror jag. Absolut. Vi måste bara lita på honom. Det är det som behagar honom. Inte att bara sitta ner. Och trumfkortet är ju tron för tröstan. Det är därför, till exempel sådana här filmer som finns överallt. Man hittar en magisk bok så här. Ja. Och sen så kan man hoppa ner i boken, så kommer man in i en annan värld. Där det liksom flyger giraffer och ja, om man knäpper med fingrarna så bara får man en glass. En magisk värld. Man kommer till ett stup och så bara går man ut för där, och då kommer den flodhästflygande och tar den och vidare. Det är precis så som det är med tro. Vi räknar ju ut att ja, men det här är helt omöjligt. Jag kan inte åka dit, jag kan inte göra det till exempel då. Men det kan jag. Att Gud, han har inte de begränsningarna överhuvudtaget. Att han kan förse oss med allting på vägen. Om vi bara får trösta på honom. I tron blir det omöjliga möjligt. Det låter ju klyschigt, men det är så. Det är verkligen så. Vi kan inte leva på något annat sätt. Har något annat förslag så är jag helt öppen. Men jag tycker det verkar jättetydligt här i alla fall. Den heliga ande är given. Jag ska bara säga det sista. Den heliga ande är given oss. Gud bor i oss och han talar till oss. Vi måste vara jätteuppmärksamma på det. I olika situationer till exempel. Ska jag vara den här situationen eller ska jag inte vara den här situationen? Jag lovar att Gud kommer att prata med den här personen som ni träffar. Ska jag vara med den här personen i den här sammanhanget eller ska jag inte vara det? I relationer och så vidare. Lyssna hela tiden. Det är en sån här liten röst som talar till en och lyssnar på vad den heliga ande har att säga. För ofta tänker man att det kanske är känslor. För ofta kan man säga i samlingen, man ska inte lyssna till sina känslor och så vidare. Nej, det ska man inte när det är. Men den heliga ande, man ska inte blanda ihop det heller med den heliga ande. Ofta talar han till oss och försöker säga någonting. I Jesu namn. Amen. Amen. Är de kvar i Spanien? Vi kan ta en kollega.